The General Prepper är Sveriges största e-varuhus med utrustning för krisberedskap och bushcraft. Vår vision är att erbjuda det bredaste och mest prisvärda sortimentet på marknaden från ledande tillverkare med produkter som håller måttet när det behövs som mest. I butiken hittar du allt du behöver för att klara både en kortvarig och långvarig samhällskris. Här hittar du färdiga krislådor och guider som hjälper dig bygga en egen som passar just dina behov. Här finns allt för att rena och lagra vatten, hålla värmen och ge dig tillgång till nödvändig krisinformation. Här hittar du också Sveriges bredaste utbud av frystorkad mat med upp till 25 års hållbarhet. Välkommen in på generalprepper.se. Alltså generalprepper.se.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. I den här tredje och sista delen i Trygghetspodden serie om Sydafrika ska vi träffa två svenskar som berättar mer om landet. Hur det är att bo och leva där. Vad man ska tänka på om man reser dit som turist. Om de många svåra problem som landet har, som grov brottslighet och sexuellt våld mot kvinnor. Men även om allt är ljusa och vackra som gör att många som har varit där vill återvända. Och inte minst hur de båda ser på Sverige i förhållande till Sydafrika. För det är just det som är huvudsyftet med Trygghetspoddens utblickar. Att öka förståelsen för både omvärlden och för vårt eget land.
När jag jämför här och jag vet, i Sverige känner jag nästan ingen som har dött. Det är farföräldrar och någon vän i en bilolycka. Men där nere så känner alla, alltså folk dör där mycket. Det gör man inte riktigt i Sverige, man lever väldigt länge och gott.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Angela Linder. Jag är 37-årig resande som har varit runt i världen. Jag har bott i 11,5 land ungefär. Och om inte coronan hade fångat mig här så hade jag varit i Sydafrika just nu.
Vilken koppling har du till Sydafrika?
Jag åkte ner dit för ungefär 5 år sedan bara av en slump och gillade det så mycket då, så att jag stannade kvar ett halvår och sen dess har jag åkt fram och tillbaka. Jag har bott där, jag har mitt ex och pojkvän och allt sånt där och mycket goda vänner och så. Så jag har bott där nere i 5 år ungefär.
Vad var det du gillade så mycket med Sydafrika?
Solskenet, det är så varmt. Bergen är ju fantastiska att vandra i, vattnet och människorna är ju så himla trevliga och öppna och inte alls lika tråkiga som svennebananerna hemma i Sverige. Det är liksom mera liv där nere. Man får mycket mer liv för pengarna eller sin tid.
Och hur mycket tid tillbringar du i Sydafrika och i Sverige?
Men jag tillbringar mestadels av året i Sydafrika, hela deras sommar och en del av deras vår och höst. Och så brukar jag komma hem till Sverige på sommaren för att då är det inte kallt här. Jag gillar verkligen inte kylan.
Hur upplever du situationen i Sydafrika gällande det här med säkerhet och trygghet?
Säkerhet och trygghet, du är ju inte speciellt säker där nere skulle jag säga, utan du måste ju alltid vara om dig och till dig, se runt omkring och du kan inte, du måste vara försiktig, du kan inte bara åka ut hur som helst, då kommer du inte gå så bra helt enkelt antagligen. Men jag har inte haft några problem, som tur är med mig själv då, men jag har mycket vänner och sånt som har råkat ut för många olika former av problem och brott och annat.
Om man skulle då av en misstag hamna i en förort eller så som du säger, vad skulle kunna riskera att hända då?
Ja, har du ju otur så kan du ju mista livet. Rånad eller så händer ingenting. Jag menar, man vet ju aldrig innan det händer så att säga, men du bör se till att du är på rätt ställen helt enkelt.
När du är i Sydafrika, var är du mestadels av tiden?
Jag brukar hålla mig inne i Kapstaden eller så är jag ute och reser och när man är ute på landsbygden eller ute på, i naturen och vandrar och sådär, så då är det ju ingen större fara. Men jag menar, när du är ute på landsbygden då tar du inte din flådiga din flådiga bil och åker igenom ett av townshipen och de fattiga områden. Det är ju, och så.
Du berättade att du har vänner som har råkat ut för brott. Vad är det som har hänt då?
Oj, det är ganska många, eller alla har väl råkat ut för några väldigt otrevliga incidenter. Antingen har de haft familj eller vänner som har gått riktigt illa. Jag har mitt ex till exempel, jobbade som naturguide mitt i landet i Kejsiden där han var ute och paddlade kanot med lite kunder. Och det var några män vid sidan av vattnet med stora vapen som viftade till dem att de skulle komma in. Och det gjorde de, och de var där en timme eller två, jag vet inte riktigt. Och de var nedställda på knä, skenavrättade, och en av tjejerna varit utdragna i bussen. Och vad hon gjorde vet de inte riktigt, men hon räddade i alla fall livet på alla, för att efteråt så fick de åka därifrån och hon var välbehållen. Hon var inte... Ja, det hände ingenting våldsamt med henne, men andra vänner har PS...
Posttraumatiskt stresssyndrom.
Ja, för att hennes son, de var rånade och de stoppade en pistol mot huvudet på hennes son. Så att det händer saker hela tiden och man måste alltid vara väldigt försiktig. Vilket inte betyder att man inte ska åka dit, men man behöver vara om sig och till sig. Senast nu när jag var där nere så miste jag en av mina vänner i en bilolycka. Han var påkörd av en lastbil när han skulle byta däck på kvällen. Någon gång när vi körde genom stan såg en människa mördad på gatan. Så det händer verkligen jättemycket saker där nere. När jag jämför här, och jag vet, i Sverige känner jag nästan ingen som har dött. Det är farföräldrar och någon vän i en bilolycka, men där nere så känner alla... Alltså folk dör där mycket. Det gör man inte riktigt i Sverige. Man lever väldigt länge och gott. Så sätt är det ju, ja, mycket kortare livslängd där nere verkligen.
Är det så generellt att när man pratar med folk, för det var lite grann den känslan jag fick när jag var där nere och som också kunde höra i de tidigare avsnitten, att de flesta verkar antingen själva råkat ut för någonting eller som du berättade också känner någon som har råkat ut för någonting?
Ja, absolut. Jo, men så är det. Har du haft turen och inte råkat ut för något allvarligt själv så känner du ju flera människor som har råkat ut riktigt allvarligt. Familjemedlemmar som mist livet. Alltså, det är illa där nere många gånger. Till exempel min vän bor jättevackert i ett fint område där de har en av de finaste beacherna ute i Cape Town. Och där var det en massmördare som sprang runt ungefär ett halvår, ett år innan de fick tag på honom. Så det var ganska mycket folk som miste livet där på den stranden. Det låter så himla hemskt, men man vänjer sig vid att allting är farligt. Så att vi gick upp på promenader på den där stranden i alla fall. Men vi passerade inte en speciell ställe och vi, du vet, om det var någon som kom på distans så vände vi liksom. Och så hade vi hunden med oss. Så där, så att man... Samma sak när man är ute och vandrar eller går, så att det gör jag inte själv. Det började med när jag åkte ner dit från början, så var jag ute och jogga och sprang på bergen. Men det sa mina vänner om mig att det fick jag ju fan inte göra. Och sen när jag varit ute och vandrat med andra vänner så har jag sett folk som har liksom legat och kurat i buskar och grejer. Och inte valt att hoppa på oss då, men man får liksom gå ut med några stora karar om man ska ut ibland, tyvärr.
Hur är det då att det är så här? Att det är så mycket våld och brottslighet som du beskriver?
Ja, man blir ju väldigt... Man håller sig ju inom sina säkra ramar, så att säga. Så att, till exempel om du är på en fest med en vän, så även om du bor 300 meter därifrån så kan du välja... Många väljer att inte gå hem 300 meter för att en ganska stor risk att bli rånad. Antagligen skulle inte hända någonting illa, men det kostar 20 kronor att ta en Uber, men det kostar dig... jag vet inte... 15 000 att bli av med mobilen och allt det som kommer till. Så då tar man ju hellre en Uber och man delar på det. Ubern stannar ofta och väntar tills du har gått in, så att de ser att du är inne innan de åker därifrån. Sina säkerhetsgrejer, det bryr de ju aldrig sig om här. De bara, om man är i Sverige, dina vänner, du ringer dem, kollar så att alla är hemma och sådär. Du får verkligen se till att alla runt omkring dig är säkra mesta del av tiden liksom.
Samtidigt är ju Sydafrika ett stort turistmål och det är många som reser dit. Är det någonting som man behöver tänka på innan man ska resa dit som turist?
Alltså, Sydafrika är ganska ofarligt för turister. För de är oftast på ett fint hotell och sen så åker de från A till B på dagtid. Turistföretagen ser ju till så att deras turister är säkra. Och du som turist så håller dig på alla rika ställen. Om du vill ut i townshipen och åka på, vad heter det, en township tour eller fattighetssafari. Vilket är ganska hemskt. Jag känns jättehemskt att åka runt där och titta på hur folk bor. Jag gjorde det en gång med min syster. Det känns som ett safari på fattiga människor. Men det är också så här, bra att få sig en bild om hur folk faktiskt lever och hur svårt de har det. Jag menar, och om du kommer som turist så tjänar ju du i regel lika mycket som topp 1% i Sydafrika gör. Så om du tänker dig hur rik du är liksom, som turist.
Så man behöver inte vidta några speciella försiktighetsåtgärder eller behöver man tänka på någonting innan man reser dit och när man är där som turist?
Ah, jo, självklart behöver du göra det. Så till exempel så bör du inte gå ut med alla dina värdesaker i fickan. Jag menar, om du ska ut och festa så skulle jag ta med mig pengar eller ett kort. Du bör i alla fall ha med dig två kort med dig så att om du blir rånad så har du till att ta till efteråt. Du bör inte gå ut på kvällen själv eller i grupp heller för den delen. Utan du bör ta en Uber om du ska hem, om du ska röra dig mellan olika ställen. Du bör ju ha en planering om vart du ska om du inte känner till områdena. Är du ute och åker, till exempel du vill bila genom Sydafrika så är det ju fantastiskt vackert. Men du får ju planera så att du åker medan det är ljust ute och du har någonstans att bo när det är mörkt. Så att du vill inte sitta och köra genom natten, inte för att det är läskigt att köra i mörker utan för att om det är någonting som händer så händer det någonting. Så att du måste ju hela tiden vara försiktig, men som turist så håller du som sagt på alla rika områden som är säkra och har vakter och liksom de är uppbyggda så. Så att de största farorna är ju faktiskt för de som är fattiga i Sydafrika, det är inte för de rika turisterna.
Den som lyssnar på det här och kanske har tänkt att resa till Sydafrika men tycker att det låter läskigt ändå. Varför ska man åka dit och kan man åka dit som turist och känna sig ändå säker att det kan bli en säker och bra resa?
Ja gud ja, du kan ha underbart jätteroligt i Sydafrika och jag rekommenderar verkligen att åka dit. De är väldigt gästvänliga, väldigt roliga, de är jättevackert och du kan ju åka och på safari och in i städerna och verkligen upptäcka landet, alla vingårdar, den goda maten. Jag rekommenderar att åka dit, men åk inte dit och vara en blåögd, naiv svensk turist. Utan du måste ju tänka på att det är farligt runt omkring dig, så du måste ju bete dig inom ramar så du kan vara säker själv. Liksom.
När du ska resa dit själv, förbereder du dig på något sätt och i så fall hur?
Nej, jag köper mest en biljett och hoppar på flyget. Men självklart har jag ju min reseförsäkring. När jag kommer till flygplatsen så brukar jag någon som hämtar mig. Annars så tar jag en Uber. Jag tar aldrig en taxi till exempel. Utan Uber är ju mycket säkrare än alla taxisar där. Jag har tagit några och då har det. De har inte haft bromsar och är någon konstig människa där inne. Så att, annars så förbereder jag mig inte så mycket.
Statistik från 2018 visar att det sker 110 våldtäkter per dag i Sydafrika. Och i och med att landet har en befolkning på ungefär 58 miljoner så betyder det här att 40% av kvinnorna i Sydafrika kan räkna med att bli våldtagna under sin livstid. Varför är det så mycket våldtäkter där och hur ser du på det här?
Oj, ja, varför är ju svårt att säga hur jag ser på det. Jag har sett Jag var på en konstutställning i Kapstaden för några år sedan i alla fall. Det var en kvinna som stod med blod droppande på hennes ansikte som blötte ner en hel vit klänning. Då, så den långsammat röd utav riktigt människoblod. Och på det så stod det hur många människor, kvinnor det var som varit våldtagna. Och våldtäkterna är väldigt brutala där nere. Du kan ju räkna med, om det händer dig så kan du ju räkna med att ja, det är inte säkert att du överlever. Det är verkligen brutalt. Jättehemskt. Det är ju mycket på grund av kulturer. Ja, jag tycker verkligen, jag skulle ju aldrig vilja vara en kvinna och behöva gå till jobbet sent på kvällen eller åka hem sent på kvällen till en av kåkstäderna och sen behöva promenera hem genom allting och komma in genom dina dörrar. Liksom. Det är otroligt farligt att vara fattig där och inte kunna komma någonstans. utan att passera alla de här farliga delarna och farliga ställena. Och när man hör om våldet och våldtäkterna mot både barn och kvinnor, alltså jag orkar inte lyssna på det. Det är verkligen riktigt, riktigt grymt.
Träffar du folk som har råkat ut för saker, eller är det att man inte orkar höra det, som du säger, att man stänger av?
Ja, jo, visst, självklart. Som kvinna träffar man ju alltid kvinnor som har råkat ut för saker. Det är ju helt klart. Det är ju inte så ovanligt. Jag har några av mina vänner som, både det ena och det andra, de har inte alls växt upp i speciellt goda miljöer liksom, och så, men man orkar inte riktigt, man blundar eller snackar inte så mycket om det. Har det väl hänt och man har överlevt och sådär, så försöker man distansera sig och ta ett steg därifrån lite. Just det, det var ett år sedan när det var en väldigt hemsk våldtäkt på en ung tjej. Jag tror hon var en ung tonåring i alla fall, som gick till postkontoret för att lämna ett brev och varit ombedd av någon man, personal på postkontoret, att komma tillbaka efteråt, och hon varit våldtagen och mördad av honom. Det är hemskt, och det startade en jättestor protestvåg genom hela liksom Sydafrika, där det var stora manifestationer på gatorna och de kräver att liksom våldet mot kvinnor ska minska. Ja.
Skedde det någon förändring då efter de här protesterna?
Vet jag inte, det kan jag tyvärr inte svara på. Det var ju väldigt uppe och debatterades och pratades om och så vidare, men huruvida det skedde en förändring i mäns beteenden mot kvinnor, det vet jag ju inte.
MeToo-rörelsen var ju väldigt stor i många länder, framförallt kanske i Sverige. Hur var det i Sydafrika?
Den var stor där också. Den var väldigt... Det var mycket som hördes. Jag kan inte komma ihåg om det var några stora sydafrikanska namn som var bärsade och de fick gå, vad heter det, kölgång, som många män behövde göra. Men det var stort och det hördes och det var mycket protester. Jag kan inte riktigt komma ihåg. Jag tror att det var då jag såg den här kvinnan med blodet droppande ner över hennes vita klänning. Jag har några bilder på det också. Med mycket hemsk statistik som var målade på klänningarna, eller hennes klänning.
Om man har varit i andra länder, så ökar också förståelsen för sitt eget land. Utifrån det och dina erfarenheter från Sydafrika, hur tycker du att Sverige är i jämförelse med Sydafrika gällande medborgarnas säkerhet och trygghet?
Oj, jag brukar skratta åt tidningarna här faktiskt när det står svenskarna, alltså våra stora klyftor, de är så gigantiska. Hur ska Sverige klara sig? Och då skrattar jag och undrar vad den här journalisten jämför med. Och när jag kommer till Sverige så klagar alla, men det är så hemskt och det är så mycket invandrare. Och min pappa klagar också på det, han är också invandrare. Det är så många här. Och Sverige är inte som förut, medan jag kommer hem och jag tycker att jag kan gå utomhus. Och jag behöver inte vara rädd. Jag kan gå på en promenad på kvällen utan att behöva titta mig runt. Eller jag bara går där. Jag känner mig väldigt säker i Sverige. Vi har hälsovård som vi får, som vi kan räkna med. Vi behöver liksom inte dö när det händer någonting, vilket många gör andra länder. Vi har ett skyddsnät som funkar hyfsat bra. Man kan komma mellan stolarna, man behöver också fucka upp ganska bra för att hamna mellan stolarna. Jag tycker att vi svenskar vi förlitar oss väldigt mycket på våran regering och vårt samhälle för att ta hand om oss. Vi har liksom som en så här stor krockkudde runt omkring oss där vi går, och sen så klagar vi ju på att det inte någonting funkar bra nog, samtidigt som vi röstar för att det inte ska funka bra nog så att våra politiker ändrar på det, vilket jag är svårt att lägga ihop. Du vill ha jättebra vård och omhändertagande för dina föräldrar på ålderdomshemmet, men du vill också rösta på SD som röstar emot allt det där, så det är lite svårt att se hur vissa idéer går ihop, hur saker och ting ska funka. Men i Sverige så har vi går runt med en liten krockkudde runt omkring oss, vilket är schysst. Jag menar, här dör vi inte så ofta.
Den som vill höra mer om vad de politiska partierna står i säkerhets- och trygghetsfrågan kan ju också lyssna på EU-valspecialserien, där bland annat Sverigedemokraterna, som du nämner, medverkar. Men om vi går tillbaka till samhällsutvecklingen i Sverige, hur upplever du att den är? För du säger att det är väldigt stora skillnader mellan Sydafrika och Sverige.
Oj, ja men gud. Samhällsutvecklingen i Sverige. Alltså jag har inte varit i Sverige så jättemycket. Jag är här på somrarna och jag kommer oftast från ett fattigt land. Jag har levt i Zambia till exempel och på många andra ställen runt om i Europa. Och jag ser ju Sverige som ett öppet samhälle där folk är ganska väldigt respektfulla. Det är rent, det är fint. Vi behöver inte ha poliser på gatorna hela tiden. Visst så är det säkert dåligt i vissa områden som jag aldrig befinner mig i. Så jag kan inte riktigt uttala mig om dem. Jag hänger inte runt så mycket. Och visst är det våld här också. Men den vanliga Svensson brukar inte drabbas av det speciellt mycket, skulle jag säga.
Om vi vänder tillbaka till Sydafrika igen, vad anser du behöver göras för att samhällsutvecklingen i Sydafrika ska förbättras?
Oj, jättesvår fråga. Jag är ganska hemsk och kallsinnig ibland, vilket jag tror att det behövs mindre människor helt enkelt. Oftast runt om i hela världen. Jag tror, det är en ganska kontroversiell idé, jag tror att hela världen behöver anamma en ett- eller tvåbarnspolitik. Efter att ha fått två barn så får du kastreras. Det tror jag är den enda vägen ut ur fattigdom. Och det är vad som har hänt med Kina så när de anammade den politiken. Det är jättehemskt om brott mot mänskliga rättigheter, men det betyder att hela landet lyftes om man tittar på det i längden. Istället för att alla har fem barn eller sex barn så har de ett barn när de kan stoppa in all kraft och utbildning och så vidare. Så att det är väl vad jag tror skulle behövas. Mindre människor, mer kvalitativt liv. Så att utbildar vi folk så blir det mindre barn.
Skulle det kunna vara vägen ut ur fattigdom för Sydafrika? Bättre utbildning, framförallt då för de fattiga?
Ja, men vägen ut ur fattigdom är ju bättre utbildning och preventivmedel. Jag menar, får du gratis preventivmedel och du slipper bli gravid och spela liksom baby roulette varenda gång du ska ha sex, så minskar ju det fattigdomen direkt. Å andra sidan så förstår jag att folk lever i, om man åker runt på landsbygden i Sydafrika så lever ju folk, eller familjer lever ju med en man och flera fruar, och det förstår ju jag. Det är ju så himla logiskt när man är där, för att du behöver ju ha en väldigt stark familj runt omkring dig för att överleva där. För att det är inte så himla lätt. Och en stark familj, det ökar ju din trygghet och möjligheterna.
En som också har många erfarenheter av hur det är att leva i Sydafrika är Lars Rappers från Sigtuna norr om Stockholm. Han bodde i Pretoria mellan 1998 och 2002.
Jag och min dåvarande hustru, vi jobbade bägge två inom flyget och jobbade då i Johannesburg på deras flygplats där. Och vi valde Pretoria att bo i, som ligger då lite norr om Johannesburg. Och flygplatsen ligger lite grann mitt i, ungefär som Stockholm-Uppsala ungefär. Och vi hade några bekanta faktiskt som bodde i Pretoria då. Så valet mellan Johannesburg och Pretoria var ganska lätt att göra, att vi skulle bo i Pretoria.
Varför då? Hur är Pretoria som stad?
Pretoria är ju betydligt mindre och en av deras huvudstäder faktiskt, för de har ju ett litet annorlunda parlamentariskt system där. Men den är lite lugnare, ansågs den vara, och lite lättare att komma till, tror jag, som man kommer helt ny.
Hur var säkerhets- och trygghetssituationen i Pretoria när du bodde där nere?
Jo, det var ju en betydande faktor för hur man förde sitt liv, skulle jag vilja säga. Att man, i samarbete med var man valde att bo, så såg man till att man ordnade ett boende som kändes tryggt. Men samtidigt, å andra sidan, så vill man inte få det för mycket med galler som inte vi är vana med från Sverige, ha vakthundar och så vidare, elektriska stängsel och så vidare. Så att det är ett val som folk gör där faktiskt. Jag tänkte på det, att sydafrikaner, även de, gör vissa val som är med mindre säkerhet. Det kan i och för sig också ibland vara den ekonomiska förutsättningen, men vissa mer spärrar in sig som på ett fort, medan andra väljer att försöka mer leva ett lite mera alldagligt liv, skulle jag vilja säga.
Det här var ju någonting som vi pratade om i första delen i den här serien. Jag var nere i Sydafrika och då så var det väldigt många där i Port Elizabeth, i det omgivande området där jag var, som hade just höga murar med stängsel eller taggtråd på toppen av murarna. Hur vanligt är det där överlag i Sydafrika att man har så mycket säkerhet, att man bor liksom nästan i ett fängelse?
Nu är det ju då 20 år sedan, men det slog en ju verkligen att i alla områden så var det ju betydligt mera säkerhet än vad vi åtminstone hade i Sverige då och även idag. Men det fanns ju grader utav det. Man märkte ju att de som hade ännu högre grindar och de som hade så att säga vakter för att kunna komma in på områden, medan vissa hade faktiskt egentligen omgjorda väldigt fina trädgårdar med magnolia och bougainvillea och allting sånt som de hade satt upp ett lite högre mur med lite enklare säkerhet. Fortfarande mer kanske man har i Sverige, men man kunde på något sätt och vis känna igen sig i det.
Något som slog mig när jag var nere i Sydafrika var att om man var först i Kapstaden så var det mycket det här med hög säkerhet och mycket murar och så. Men sen när man åkte längs med kusten med Garden Route, där var det hus som låg helt öppet. Det var inga gallerfönster, det var precis som det var i Sverige. Hur kommer det sig att det är så pass stora skillnader? Är det så mycket lägre brottslighet om man åker ut från storstäderna och åker till lite rikare områden som längs då med Garden Route?
Ja, det noterade vi också, för vi reste väldigt mycket i både Sydafrika och grannländerna runt omkring. Och visst var det så att det var betydligt mindre med murar, precis som du beskriver, och att man knappt, vissa områden knappt såg dem. Och det var väl, jag menar, människan är väl om sig och kring sig så tillvida, så att känner man sig en anledning för att skaffa sig alarm och elektriska stängsel och så vidare, då gör man nog det. Och kanske också lite blir flockdjur med att göra som andra gör runt omkring, att man inte vill vara svagaste länken i kedjan. Så att vi noterade också det, en väldig skillnad i Sydafrika.
När ni bodde i Pretoria under de här åren, råkade ni ut för någon brottslighet då?
Ja, faktiskt där. Vi bodde där i drygt 3 år. Precis i slutet av den vistelsen, när vi hade bott där nästan i 3 år, så blev vi faktiskt rånade i vårt hem i Pretoria. Där vi hade mur som inte var alls var omöjlig att komma över, och enklare grind skulle jag vilja säga det som. Och där hade de lyckats hoppa över, och när vi satt ute i trädgården så dök det upp 2 rånare, varav en hade pistol. Och då blev vi ju då helt enkelt rånade och fast tejpade blev vi i en stol. Och konstigt nog så var de väldigt mycket ute efter vapen. De kunde knappt inte förstå att inte vi hade något vapen hemma. För väldigt många sydafrikaner har ju det. Och ytterligare ett vapen är ju någonting att säkert att sälja. Så att de tog vår bil, de tog en dator, men ingen av oss fick någon fysisk skada, och jag skulle nog vilja säga att psykiskt klarade oss ganska väl från det där också.
Hur länge pågick det här rånet?
De var nog i huset ungefär 45 minuter, en timme eller någonting sånt. Så att det var ju, ja, det tog den tiden ungefär. Mm.
Vad tänkte ni när ni satt där fasttejpade vid de här stolarna?
Ja, man hade ju tankar med, de ville ju bland annat, kommer jag ihåg, veta koden till ens bankomatkort som man hade där nere. Och den koden som jag personen hade gjort, den hade jag tänkt ihop med bokstäver. Det enkla ordet som jag råkade heta Lars, som jag hade knappat in Lasse, det var min kod. Men när jag skrev upp det på lappen och sa att det här är min kod, för jag ville, för det sista jag ville, de kan ju gärna ta så att säga mina pengar, jag ville ju att de inte skulle skjuta. Så nöjde de sig inte med bokstäver, utan de ville ha siffrorna. Och då kunde jag inte, så jag fick försöka komma på vad Lasse är i en sifferkombination, och med då pistol mot huvudet så kommer jag ihåg att till slut att jag lyckades fundera ut att det borde vara 52773. Och det var ingen kod som man direkt, jag aldrig använde den som så, jag använde på ett annat sätt. Men visst, man visste inte riktigt om de bara skulle komma tillbaka sen och skjuta en. Om inte koden fungerade så sa de, kommer inte de, vi lämnar er här, fungerar inte koden, vi kommer tillbaka och skjuter er. Det var ganska straightforward.
Men de kom aldrig tillbaka?
Nej, A, jag tror att koden fungerade, B, vi kom loss, och C, jag tror mest att det var ett hot. För när vi väl kom loss så larmade vi på en gång, så att de kom aldrig tillbaka. Men i stunden så är man inte så stöddig och så övertygad om det. Och de kanske borde ha lämnat någon där i sådana fall, för de var ju 2. Utan de drog iväg, plockade ut en del pengar, sen hann vi spärra konton.
Det sker ju väldigt många mord i Sydafrika. Fruktar ni för era liv under den tiden som rånet pågick?
Ja, både jag... Ja, till viss mån så är man det. Att det är en helt annan våldströskel där. Och att de brukade uttrycka som att ett dött vittne kan inte prata. Men jag tyckte nog, måste jag säga, att rånarna var i så pass liksom balans. Men jag upplevde dem inte som drogade eller överdrivet våldsamma, måste jag säga. Utan de ville nog helt enkelt egentligen ha våra tillhörigheter, våra pengar och dra därifrån. Så att, ja, jag var nog inte så övertygad att de skulle skjuta, måste jag säga. Men...
Mm. Vilka var det som rånade er?
Ja, det var två svarta killar som kom in, som jag kommer ihåg kanske att de var runt 25-30 år. Det var inte några tonåringar, utan de, vad jag kan komma ihåg. Ja, faktiskt, ja.
Fick polisen tag i de här, eller hur gick det efteråt?
Nej, det kom ju polisen och tog en rapport på det, och vi hörde aldrig att de blev gripna sen. Utan någon månad senare, innan precis vi skulle flytta hem, så fick vi någon rapport om att bilen var hittad i just Johannesburg. Då hade vi redan fått ut försäkringspengar, så att bilen var ju inte egentligen riktigt vår då. Det var ju egentligen försäkringsbolaget, så att jag hänvisade bara till dem, och så att bilen hittades, men de här gärningsmännen skulle jag tro inte begripna, men ja, det vet jag ju inte.
Påverkade den här händelsen er syn på att vara kvar i Sydafrika eller era liv i allmänhet när ni var där?
Vi hade faktiskt redan avtalat att vi skulle flytta hem, så att det var liksom redan givet, och vi ville gärna avsluta. Det här skedde i november och vi skulle åka hem i slutet på januari, och vi övervägde en kortare stund att då min dåvarande hustru skulle flytta hem med vårt nyfödda barn, eller vårt barn på 1,5 år, för att komma iväg innan. Men det kändes faktiskt inte rätt. Vi var lite akklimatiserade och kanske ja, vana vid det här livet på ett annat sätt, och ville avsluta som vi ville istället för att bara åka iväg hals över huvud. Utan vi avslutade precis in ett plan i slutet på januari 02 var det, och kom hem då till Stockholm.
I förra avsnittet av Trygghetspodden kunde vi höra två personer berätta om Johannesburg, och Pretoria ligger alltså nära Johannesburg, precis som du berättade, strax norr om stan. Vad var dina erfarenheter från Johannesburg?
Man var där ibland med, i samband med att man åkte in på konserter, teater och så vidare. De flesta av dem som jag arbetade med på flygplatsen, många av dem bodde antingen i Kempton Park ganska nära, lite mer kanske som Märsta eller Upplands Väsby i det avståndet till Arlanda, alternativt många i Pretoria-området. Så väldigt många i Johannesburg som man jobbade med, de bodde inte där. Utan det var ett spännande kulturliv, skulle jag vilja säga. Så vi åkte in en hel del jazzkonserter och så. Men man var påläst på hur man skulle åka, och vi åkte också med goa vänner som hittade. Vi hade ju inte Google Maps på den tiden, men man liksom pluggade på lite. Men på sätt och vis, det är ett vanligt liv där också. Jag åkte iväg och skulle leta och köpa en begagnad bil, ungefär som man gör på Blocket idag eller Gula Sidorna på den tiden. Och väldigt många helt normala, väldigt goa, vanliga människor som lever sina liv där och inte blir rånade varje dag, utan de har sitt liv där också. Och det var väldigt intressant att se så till vida. För som turist så kanske man inte hade nått så den biten annars.
När ni återvände sen till Sverige då, utifrån erfarenheterna från att ha bott i Sydafrika, hur tyckte du att det var att återvända och komma tillbaks till Stockholm?
Ja, någonstans var det ju skönt att komma tillbaka, och om man just tänker på säkerheten. Det fanns ju otroligt mycket man saknade i detta fantastiska land med fint väder och vänliga människor och mycket att se och så. Men just säkerhetsbiten, och i och med att det är mycket det vi pratar om idag, så var det ju naturligtvis skönt att slippa detta med att man försökte titta sig om när man var ute och körde med bilen när det var mörkt framför allt, och tittade runt om man skulle stanna vid det här rödljuset eller inte, eller var det en större risk att stanna vid rödljuset och inte veta om det dyker upp någon, eller sakta rulla igenom om det då skulle vara tomt vid rödljuset, så att säga, med andra bilar. Och det var ju sånt som man umgicks med hela tiden där, och det gör man ju inte här i Sverige, och man kunde sänka garden på så sätt. Men väldigt mycket saknar också utav det landet, så att man vill ta med den. Det är mångfacetterat, måste jag säga.
Nu har det gått drygt 18 år sedan du återvände till Sverige. Vad är din bild av samhällsutvecklingen i Sverige under den här tiden?
Ja, när jag tänkte på den frågeställningen här så tänkte jag på att det är en av sakerna som kanske ännu nästan mer slog en när man flyttade ner dit då, var också att det var så annorlunda med att man hade så mycket service, vad ska man säga, folk som gjorde saker åt den. Detta med det som vi idag har egentligen vant oss, till viss mån vant oss i rut och rot. Med att man, väldigt många hade en maid, väldigt många hade kunnat till en poolboy. Man gjorde liksom relativt få saker, om man var så pass väl bemedlad så var det ett väldigt pigsamhälle skulle man vilja säga. Också även med att det var så många hemmafruar. Det hela den biten var ju ny för den. Så att det var ju mycket som var nytt förutom säkerheten. Och lite mer sånt tycker jag då har uppstått. Inte kanske just med det vi kallar för, annars som har gått upp som pigdebatten i för en 10-15 år sedan. Men rut och rot, att vi har väldigt mycket mer att vi köper tjänster. Vi byter inte däck på bilen på våren eller på hösten, vi får mat levererad och så vidare, vi putsar knappt fönster, vi städar inte på samma sätt som hemma, så att det är en utveckling som är mer som man såg eller levde runt omkring sig i Sydafrika.
Och när det gäller säkerhets- och trygghetsfrågor, hur ser du på samhällsutvecklingen i Sverige då, hur den har utvecklats under de här 18 åren?
Ja, det är ju svårt att blunda för alla dessa skottlossningar som ändå har uppstått den sista 5-10 åren här i Sverige, eller åtminstone 5 år, även om man inte på samma sätt känner sig kanske hotad som ett mål på samma sätt som det verkar som de här skjutningarna är där. Men visst är det så också att mycket folk har fler larm här i sina hus. Det är ju också mycket teknikutveckling som har gått till det, och att man har kameror hemma och så vidare. Så att det finns ju mer ett, ja, det finns mer utav vaktsamhälle, och det hade vi ju då inte för 20 år sedan när vi då var nere i Sydafrika. Så det har lite smittat av sig upp hit, skulle man kanske kunna uttrycka det.
När jag pratade med Angela tidigare här så pratade vi en hel del om det här med säkerheten och tryggheten och hur det har förändrats och utvecklats. Hur tror du att det kommer att bli framöver? Kommer det att bli mer av den här varan? Det kommer att bli mer säkerhet, mer murar, mer vakter och sådana saker i Sverige, om det nu är så att det kanske beroende på coronakrisen och att det blir ökade samhällsklyftor och så även här?
Ja, ett skräckscenario är ju det naturligtvis, men visst kan man känna som att det finns en ökad segregation och att vi kanske fått ett mer utav ett klassamhälle, som jag nu som 55 år och har levt ett antal år då under 70-80-talet också då noterar skillnaden med att det är ökade inkomstklyftor. Så att någonstans så kan man ju se en risk med det. Och jag vet att någon gång vi diskuterade när det var på flygplatsen när vi jobbade där, att det var någon löneförhandling med samband med det. Och att vad gör alla med sina ökade löner? Köper de mer galler till husen? Eller borde det här jämnas ut mer och så vidare? Det är ju en sån här evig politisk fråga, hur man ska fördela inkomster.
Ökade klyftor, säger du, och jag har pratat mycket om det här med risken att Sverige kan bli ett dualsamhälle, alltså ett land med väldigt stora klyftor mellan fattiga och rika, precis som Sydafrika är. Hur ser du på risken att Sverige blir ett dualsamhälle?
Ja, jag vet inte exakt var gränsen går när man bedömer det som det, men vi har ju närmat oss i den bemärkelsen. Det har åt det hållet, och med att folk är mer medvetna om sin säkerhet och larm och kameror och så vidare, och att vi har en stor inkomstskillnad i landet, och det är många som har jobb som egentligen knappt kan överleva på det enda jobbet, utan det är delvis ett servicejobb för folk som har råd att betala. Tänk med det som man ser mycket i Stockholm med de här som levererar mat och så vidare, och enligt vad jag har förstått så är lönen knappt så att man kan så att säga leva på den, och det är en skrämmande utveckling tycker jag.
Om man tittar på Sydafrika och inkomstklyftor, hur stor påverkan tror du de ekonomiska skillnaderna har när det kommer till den brottsligheten som var när du var där och som är där nu?
Jo, den är ju klart en motor i det naturligtvis. För att man som vit där nere som arbetade och åkte, vi åkte inte några extraordinära bilar och så. Men naturligtvis så representerar vi är ju så närmast som en vandrande pengapåse. Så att på sätt och vis kan jag känna att det finns en Jag har uttryckt det många gånger så att jag kan förstå att det finns en otrolig frustration nere i Sydafrika som det var. Det som man hade väldigt svårt för att liksom liera sig med eller kunna, det var ju den risken för våld, för det var ju mycket våld. Jag vill påminna mig där under de här åren när vi var där nere som det här polismorden i Alexander hände, vilket var en fruktansvärd händelse här uppe. Och jag hörde en siffra där nere att där nere är det uppemot 500 poliser per år i Sydafrika då i alla fall. Och det blir som 10 veckan, 1,5 polisman per dag som skjuts där nere. Det fick en, och det är en otrolig liksom brottslighet som ligger där någonstans som delvis de välbemedlade inte riktigt möter. Förutom sådana situationer som vi hamnade i. Carjacking fanns ju också då en risk för, just med att om man åkte kanske med en mer exklusiva tyska bilmärken, att man blev vid rödljus och så vidare stannad med en pistol mot huvudet och fick lämna bilen bara och lämna nycklarna.
Tror du att carjackings kommer att bli vanligare i Sverige?
Omöjligt är det ju inte. Det verkar finnas mer vapen, mer skjutvapen, och bilarna verkar bli mer svåra att stjäla, som inte bara tar ut på gatan utan de är så pass bra stöldskydd på dem. Så ett sätt att nå det har ju varit med inbrott i vissa villor där de kommer åt nycklarna eller om de möjligtvis kan med sån här kodavläsare. Men annars att gå rakt på ägaren och bara plocka nyckeln från dem, gör det snabbt med ett vapen mot. Ja, jag skulle säga att ja, det tror jag nog kan öka.
Det här med inbrott, du berättade innan vi började prata nu att det var ganska vanligt i Sydafrika att man istället för att försöka ta sig in i hus när folk var borta, som man kanske gör här när det är inbrott, så väntar man och gick in när folk var hemma. Varför då?
Det var precis det, för att många gånger så hade ju människor vapen i sina vapenskåp eller då kanske smycken i värdeskåp och så vidare, och bilnycklar. De hade bättre bilskydd skulle man nog kunna säga på den tiden. De var lite svårare att ta på gatan, utan då ville man komma åt nycklarna och ägaren. Så att på så sätt så kände man sig, apropå att komma tillbaka till Sverige då efter 3 år, så kände man sig rätt lugn att skulle det bli inbrott i lägenheten eller huset, så känner de så lär det bli när man inte är där, och må så vara då, då får de sakerna så att säga försvinna, men det är inte oss människor de är ute efter.
Utifrån dina erfarenheter från Sydafrika, vad anser du behöver göras i Sverige för att det inte ska bli likadant som i Sydafrika med mycket brottslighet, med mycket våld, utan tvärtom att det ska bli säkrare och tryggare här?
Jo, detta med de ökade inkomstklyftorna ser jag nog som en viktig part. Att vi måste försöka minska den, och att de mindre välbemedlade idag hjälps upp och får en bättre situation. Och sen är det även detta med ett hett ämne också som vi har i Sverige med den segregerade skolan, där det inte på stora delar inte riktigt fungerar. Det är ju liksom förutsättningarna för att det i längden ska kunna fungera. Inte är det bara det korta perspektivet att några får en bra skolgång, utan att vi måste se till att alla får det. Det är en bas, för annars finns det risk i mina ögon att det blir mer och mer som ett Sydafrika med mer segregerat och ett hårdare samhälle.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.